Slaget efter 12 handlar idag alltså om riksdagens besökarlistor. Riksdagen har inte velat lämna ut dem och har sedermera börjat förstöra de här listorna. Vad är det riktigt fråga om? Det ska vi försöka bena ut här idag tillsammans med Linus Lång, journalist på Svenska Yle, som arbetar med att få ut de här listorna. Ulla-Maj Wideros, tidigare riksdagsledamot för SFP, och Susanna Ginman, chef för ledar- och opinionsavdelningen på Hufvudstadsbladet. Jag heter Filip Sten, välkomna med. Ja, riksdagens besökarlistor. Om vi börjar med en liten tillbakablick. Linus Lång, vad har hänt så här långt?
Jag vill egentligen börja den här tillbakablicken redan 2008. Nämligen då gjorde den en pionjär inom datajournalistik i Sverige, Helena Bengtsson heter hon, förfrågningar till Sveriges riksdag om deras besökare. Hon tänkte att hon ska gå igenom de här besökarloggarna och kolla om hon, om de går att analysera med det där på dator. Och det där då hände det sig så att riksdagen först lämnade de ut uppgifter, sen började de ändra de snabbt rutiner och började förstöra listorna varje dag. Men Helena Bengtsson gav inte upp, utan hon skickade förfrågningar till riksdagen varje dag per e-post och fick ut dagens lista. Och det här höll hon på med under en längre tid. Och till sist så fick hon då kunde hon sammanställa en så här längre lista som hon kunde gå igenom och det där analysera. Och hon hittade faktiskt någonting där sen. Hon hittade besök av en lobbare som hade talat för skärpningar i upphovsrättslagstiftningen. Och det blev ett tv-reportage på det här med stor diskussion. Och det visade sig sen att den här lobbningen så att säga hade varit effektiv, att det ledde till ändringar i upphovslagstiftningen. Den här lobbaren hade då besökt riksdagsledamöter från alla partier. Nå, det här är tidig förhistoria, men ett slags exempel på vad vi kanske var ute efter.
Och nu, bakgrund till bakgrunden.
Bakgrund till bakgrunden, ja. Nu kommer vi sen lite närmare nutid. Och 2013 så min tidigare kollega Alexander Uggla startade ett litet projekt som var ett slags experiment i offentlighetslagstiftning. Han skickade ut förfrågningar till ministerierna och till riksdagen här i Finland och bad dem att få ta del av uppgifter i deras besökarlistor. Och han fick svara av dem, och det visade sig att det var bara två ministerier som ville lämna ut. De andra ministerierna motiverade med olika hänvisningar till offentlighetslagen att det här inte är offentliga uppgifter. Han hade då den här Bengtssons granskning som förebild för sitt experiment. Sen gick han vidare och gjorde besvär på det här utrikesministeriets beslut, och han fick huvudsakligen rätt i det här högsta förvaltningsdomstolen, förutom till den del uppgifterna gäller som här, så att säga, statshemligheter eller utländsk, ja, alltså Finlands förhållande till främmande makt, som ett undantag i offentlighetslagen. Men i övrigt så höll inte de här utrikesministeriets motiveringar för att hela listan skulle vara sekretessbelagd. Och det är ju det som hela den här offentlighetsprincipen bygger på här i Finland, att om det inte finns en lag om att en särskild lagstiftning om det här, att någonting är sekretessbelagt, så är det offentligt när myndigheter skapar handlingar eller register.
Mm. Så när det gäller riksdagen, vad har du gjort där och vad har hänt?
Ja, vad hände sen? Sen gjorde jag på det sättet att jag gick vidare och på samma sätt som Alexander Uggla då hade överklagat om utrikesministeriets besökarlistor, så skickade jag in en ny förfrågan till riksdagen och bad dem om uppgifter. Det här var den hösten 2014. Bad om att få ta del av de här besökarlistorna som de upprätthåller vid ingångarna till riksdagens byggnader, riksdagshuset och de övriga byggnaderna. Och det blev en riktigt lång process där, där tjänstemännen vid riksdagen motsatte sig att ge ut de här uppgifterna i någon som helst form. Men till sist här i december i fjol så hade den här saken nått ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen, som inte godtog riksdagens motiveringar till att de här uppgifterna inte skulle vara offentliga. Det vill säga vi fick rätt i Högsta förvaltningsdomstolen, och så kom det tillbaka till riksdagen. Och sen blir det krångligt, för sen det här vill riksdagen fortfarande inte riktigt följa det här instruktionerna från Högsta förvaltningsdomstolen, som då gick ut på att det här är offentliga uppgifter, de ska i huvudsak lämnas ut, och om det eventuellt finns någonting som kan vara sekretessbelagt, så måste man det där, så får man inte liksom mörka alltihop, utan då måste man ha det där noggranna hänvisningar till lagstiftningen och motivera med paragrafer och det där, och då stryka den uppgiften och med den motiveringen varför den inte kan lämnas ut. Men vi fick i alla fall göra så mycket att vi fick gå och bekanta oss med de här besökarlistorna så länge de existerar. De förvarades tidigare i ett år. Och det här, när vi var där och besökte det här riksdagen då för att titta på de här listorna, de ville inte ge ut dem i elektronisk form, de ville inte ge ut dem i form av papperskopior, så visade sig att man på riksdagen den 23 april hade ändrat på de här registerrutinerna så att de bara lagras i en dag. Så vi fick bara se listor. Vi var där, det var först i juni, och då fick vi de färskaste listorna vi fick se var då 2 månader gamla.
Precis, men i dagsläget alltså så förstörs besökarlistorna dagligen.
Det här är dagsläget, ja, de förstörs dagligen, och det här, nu har det blivit en stor debatt här efter den här efter att jag förra veckan då och det där och satte mig och skrev ner och rapporterade om vad som har hänt hit. Så det här har blivit liksom en nyhet som lever sitt eget liv. Ett slags eller det har blivit en riktigt riktigt bra debatt här, och det har kommit nya uttalanden här. Det som är intressant är att det här riksdagens förvaltningschef till exempel har sagt då att nu när de förstörs dagligen de här listorna, att de överhuvudtaget inte skulle vara offentliga på grund av den här nya rutinen. Och det har jag ganska svårt att det här fått gå ihop med Högsta förvaltningsdomstolens beslut i den här frågan.
Vi ska ta bena ut det här en sak i taget, men det där Susanna Ginman, varför är det så viktigt att de här listorna är offentliga? Är det viktigt?
Jo, det är viktigt av både principiella och andra orsaker. Och jag tycker att det finns flera olika nivåer. Och en nivå är ju det här att det är riksdagen som stiftar lagarna. Och riksdagen, det är ju statsmakten i Finland, tillkommer ju folket som representeras av de riksdagsledamöter som vi har valt. Och det ger riksdagen faktiskt en särställning, kan man ju säga, på många olika sätt. Och så har vi då den här offentlighetslagstiftningen som Linus Lång redogjorde för. Och så har vi vårt domstolsväsende. Och nu på något sätt så tycker jag att i riksdagens praxis och svar i den här debatten så har man nästan på alla punkter liksom brutit mot det som man kan förvänta sig av riksdagen. För att nu nämna bara en sak, så är det ju ganska intressant att riksdagen liksom bara viftar bort ett beslut från Högsta förvaltningsdomstolen och ändrar praxis så att ni inte ska behöva följa det här beslutet. Det verkar ju lite underligt när det handlar om den lagstiftande makten i Finland.
Ulla-Maj Wideros, du har 20 års erfarenhet av riksdagsarbete. Hur ser du på den här saken? Varför är inte de här listorna offentliga?
Alltså jag är grymt tudelad i den här frågan. Nå, jag har ju levt under min tid i riksdagen utgående från att, och inte ens haft en tanke på att någon skulle bry sig om att en lista. Jag förstår att man bryr sig om vilka lobbare som springer där, men inte att man liksom har brytt sig om någon slags fullständig besökarlista. Den tanken har inte ens slagit mig. Nu vill jag gärna säga från början att nu har riksdagen inget alternativ längre. Nu har HFD sagt sitt, punkt, slut. Men sen tycker jag att det är viktigt att diskutera, vad gör man då med den här offentligheten? Vad gör man med vad gör man med att enskilda människor som har problem med myndigheter vill närma sig en riksdagsledamot och diskutera sina egna privata problem? Ska jag som riksdagsledamot säga, jo, du är välkommen hit, men du måste vara medveten om att du finns på en offentlig lista. Det andra som jag tror att det här kommer att leda till är att en del av den verksamhet som riktas gentemot riksdagsledamöter så flyttas utanför riksdagshuset. Och man gör det helt enkelt på andra mötesplatser. Den som då inte vill, så att säga, figurera. Sen kan man alltid leka med tanken varför man inte vill figurera, men det finns nog olika intressen som inte har behov av att finnas i offentligheten.
Mm. I det här sammanhanget ska vi komma ihåg att alla som utomstående som hör sig till exempel utskotten och talar med utskotten, så det förekommer ju i protokollen där. Ja.
Men de är offentliga, liksom, men besök. De är offentliga först när utskottets arbete är klart. De är inte liksom under själva behandlingen av utskottet, utan när utskottens handlingar är klara, när man har gjort sitt betänkande. Så där finns en liten skillnad, den är inte liksom omedelbart. Då tänker jag på mig själv under tiden i riksdagen, så nu var ju där organisationer, sådana som FDUV, Folkhälsan, ungdomsföreningar, pensionärsföreningar och så här. Men också enskilda människor. Många av dem skedde ju visserligen per telefon, och gällde det österbottningar så kunde jag ju naturligtvis träffa dem här på hemmaplan i Österbotten. Men också enskilda människor från södra Finland som gärna ville träffa en riksdagsledamot och diskutera pensioner, försäkringar, frågor som ligger hos myndigheter och så vidare.
Alltså ett sånt här register skulle ändå knappast, ska vi säga, vill du träffa en riksdagsledamot och du har någonting att dölja, så går det ju antagligen att komma överens om att träffas på en annan plats.
Ja, så är det naturligtvis. De flesta har ju ingenting att dölja, det tycker jag ju man ska liksom komma ihåg, att det här handlar ju inte om att riksdagsledamöter träffar en massa med människor som har något skumma ärenden, så är det ju inte. Men det finns ju, jag menar, jag har ju alltid varit en aktiv kärnkraftsmotståndare, men nog naturligtvis kontaktades jag av kärnkraftslobbarna och träffade en del av dem helt öppet, för att jag av egoistiska skäl ville höra deras argument helt enkelt. Och sen naturligtvis också säga att jag inte kommer att kunna ha samma åsikt.
Linus Lång, varsågod.
Ja, det som förstås är viktigt att komma ihåg i den här diskussionen är ju att offentlighet är inte samma som att en uppgift kan publiceras. Det vill säga nu, om vi tänker på det här, hur vi hade tänkt oss att arbeta med de här uppgifterna, så skulle vi ha då gått igenom dem, titta på vad det finns för namn, om vi kan känna igen några namn som har, så att säga, en samhällelig betydelse. Att vi, åtminstone här på YLE, så skulle naturligtvis inte publicera en lista över alla besökare, liksom, utan en redaktionell genomgång och en där analys av den samhälleliga betydelsen. Och jag vill till och med gå så långt som att säga att det inte ens sagt att det skulle finnas något särskilt brännande stoff i de här listorna. Och det betyder att på ett strategiskt, om man tänker så här på en kommunikationsstrategi, så har riksdagen nog agerat väldigt dumt genom det här envetna försöket att dölja de här listorna, som om där skulle finnas någonting att dölja, för det väcker ju till och med misstro bland vanligt folk.
Men det håller jag med om. Alltså, man har ju klantat sig när man gör på det här viset. Vad jag ville liksom komma till, det är viktigt att diskutera liksom båda sidorna av det här med offentligheten. Och när du säger att det inte betyder att listorna kan publiceras, jo, då kan de publiceras om de är offentliga. Det är en annan sak om man gör det eller inte. Och jag tror inte att varken Husis, VBL eller YLE skulle liksom, vad ska jag säga, börja tänka sig att söka privata människor som har problem med myndigheter. Men ni är ju inte de enda som i så fall läser de här listorna, och det finns andra medier som har ett annat intresse. Och det är därför jag menar alltså att man måste fundera lite så att offentligheten inte blir missriktad när man får tillgång till de här listorna.
Jag tycker att jag håller med Ulla-Maj om det här, att det är naturligtvis så att det finns medier som inte i första hand är intresserade av den samhälleliga betydelsen, utan kan ha helt andra intressen. Men, och det, jag menar, så är det. Men icke desto mindre så tycker jag ju ändå att det där, man trots det måste inse att den här offentligheten har en principiell betydelse. Även om jag är medveten om att saker och ting kan liksom blåsas upp och få oss att se ut som någonting som det inte egentligen är. Jag menar att man som riksdagsledamot går med på att träffa en enskild person, till exempel kanske någon som är misstänkt för något brott eller någonting, eller att man träffar då, som Ulla-Maj, då, sådana som lobbar för kärnkraft fast hon är emot. Det visar ju, tycker jag, bara på att man tar sitt uppdrag som riksdagsledamot på allvar och sätter sig in i saker och är beredd att liksom väga olika saker för och emot. Och det är ju bara positivt i och för sig. Men jag är också medveten om att det kan så att säga leda till att saker och ting blåses upp och ser ut att vara något annat än det egentligen är. Men jag tycker fortfarande att den där principen med offentlighet är viktig. Även om jag är medveten om att det är mycket lätt att träffas på ett café nära riksdagen då istället för att träffas i riksdagshuset. Sådant kommer man ju liksom aldrig åt. Det finns inga vattentäta system.
Och det har man kunnat göra hittills också. Alltså riksdagen som plats är ju, det är mycket offentligt ställe. Det rör sig en massa journalister där hela tiden. Men jag vill ju också påminna om det här med, ja, det är väldigt stora principer vi talar om här, det är offentlighetsprinciper, men det finns ju också det här då andra principer som är ägnade att, som det finns lagstiftning om, olika former av integritetsskydd, och man tänker då att någon skulle det här handskas väldigt ovarsamt med ett sånt här personregister eller personuppgifter, så kan det ju handla om ärekränkning till och med.
Så. Ja, men vem driver sådana ärenden? Men det är men nog det kanske där, att driva det för långt att det ska bli så, men jag tycker också att det är viktigt att om man tittar på hur vi jobbar i riksdagen, så att vi är ju i princip väldigt öppna där. Alltså, har man besök så kan man kanske sitta en stund i ett mötesrum och sen går man i kafeterian helt öppet på kaffe med de här människorna också. Och så här. Så att jag tycker ju inte att riksdagen på det sättet i övrigt är sluten eller stängd. Utan, och som du sa, att journalister rör ju sig ändå ganska fritt där och så, och ser vilka andra som rör sig i riksdagen. Utan, så att riksdagens rykte tycker jag nu de själva lite nu förstör genom att bete sig på det här viset, när riksdagen annars är en ganska öppen institution, så som jag har upplevt den i varje fall. Sen det andra som jag ännu lite funderar på, att förstås det här ansvaret då, när man får det, för jag utgår ju från att man nu kommer att få de här listorna, att det inte sen blir så att folk drar sig för att kontakta riksdagsledamöter och försöka påverka. Jag tycker inte att det är fel att man åstadkommer en lagändring genom lobbning om det är så att det är ett uppenbart brister i lagstiftningen. Att då måste nog människorna kunna komma och liksom påvisa åt en lagstiftare att här har det gått alldeles fel. Så det är inte så där automatiskt fel att åstadkomma förändringar?
Naturligtvis inte. Och det ligger ju inget fel i att försöka påverka liksom a priori. Det är ju alldeles legitimt för olika intressen i samhället och också enskilda personer. Det är helt legitimt att man försöker påverka lagstiftningen. Det har alla rätt att göra. Men sen är det ju ett faktum att under en ganska kort tid så har vi ju i Finland sett en helt ny slags verksamhet blomstra upp. Och det är de här företagen som vars verksamhet går ut på att lobba olika saker beroende på vem som är deras kunder. Det är hela deras business-idé och det finns liksom, hur ska jag säga, jag tycker för mig är det en liten skillnad mellan intresseorganisationer och den här sortens verksamhet som liksom är professionell påverkan och där det inte finns så att säga någon övertygelse eller något intresse bakom. Och där har vi ju i Finland ingen register över de här företagen och det säger ju sig självt att dem kan man utnyttja bara om man har såna ekonomiska resurser att man kan betala för att använda sån här proffspåverkan. Och det tycker jag i sig är en intressant sak, särskilt som vi vet att de här företagen som har expanderat otroligt under bara ett par år, de anställer ju personer som har jobbat inom den politiska världen, specialmedarbetare, tidigare riksdagsledamöter och så vidare. Det här tycker jag är ett väldigt intressant fält.
Och det här är ju, får jag säga också då, en av de här grundläggande orsakerna till att vi överhuvudtaget intresserar oss för det här besökarregistret. Det vill säga vi kommer inte åt att göra en kartläggning av den här lobbningsverksamheten till den del den riktar sig till enskilda riksdagsledamöter någon annan väg. Och därför tänker vi oss att vi kan gå den här omvägen och kolla vem som har besökt riksdagen via det här.
Men hur gör du sen om det tar slut på det här? Ursäkta. Om de liksom gör ett sånt beslut att nu är det så att de får komma till oss istället för att, eller vi träffas på café det och det istället för på riksdagen.
Nå, det tror jag att det kan ha hänt redan tidigare och nu har den här frågan.
Det hade nämligen.
Ja, den här frågan har ju faktiskt nu behandlats då ända sedan hösten 2014 i riksdagens kanslikommission, så det jag kan tänka mig att medvetenheten om att det här registret, att det pågår en konflikt om det här registrets offentlighet, så kan ju ha spridit sig också bland riksdagsledamöterna. Man kanske har blivit lite försiktigare i så fall med vem man
tar emot. Men det förekom nog tidigare också. Kärnkraftsindustrin var ju ett typexempel på sådana som också bjöd in till exempel utskottsmedlemmar från något utskott och så här till sina kontor. Så det kan ju tänkas att den modellen ökar. Och sen när det gäller de här nya företagen som dyker upp, alltså nu gjorde ju, om jag ännu tar kärnkraftsindustrin som exempel, så de hade ju alldeles klart inför behandlingen i riksdagen av nya kärnkraftverk så anställde de ju själva helt enkelt proffslobbare. Och man såg ju det på de som dök upp i riksdagen att de var mycket pålästa, de visste vad vi tyckte och de tog ändå kontakt fast de visste hur man skulle rösta och så vidare. Så att det är inte bara utanför de här företagen utan inom företagen så kommer det att öka den här sortens människor också.
Sant. Det är sant, men samtidigt finns det också den här trenden att företag ska syssla med sin kärnverksamhet och så köper de in tjänster från andra för sånt som inte är kärnverksamhet. Det borde också. Men däremot så tänkte jag att alltså, egentligen är ju just kärnkraften på sätt och vis ett undantag för sådana frågor där det faktiskt lönar sig att påverka enskilda riksdagsledamöter eftersom det har varit en sådan samvetsfråga. Men i de allra flesta politiska beslut och lagstiftning så handlar det ju om att egentligen att komma in i beredningsprocessen. Det vill säga då när ministerierna och tjänstemännen och ministrarna förbereder de här lagarna. Och därför tycker jag att det är intressant att ministerierna då också har en sån här ganska restriktiv inställning. Eftersom vad jag nu förstår så finns det ju, varje ministerium har ju en registratur och alla brev som kommer in och går ut så ska ju antecknas där. Så att jag tycker att det är väldigt konstigt att man då kan ha en sån här annan linje när det gäller besökare.
Ja, som sagt så tror jag inte att ifall nu det här journalister skulle börja det där närma sig de här ministerierna och driva på den här saken, så tror jag att, att det skulle leda till beslut om att de måste lämnas ut sen i slutändan. Men det är ju det som är det jobbiga för oss journalister som jobbar med en lite annan tidsram vanligtvis, att de flesta har ju inte tid att ägna sig åt att besvära sig över sådana offentlighetsbeslut. Det ska jag också säga att när det gäller tjänstemän så det där verkar det som att det är ganska utbrett att man hellre följer en försiktighetsprincip än en offentlighetsprincip. Det vill säga man vill in i det sista försöka undvika att begå ett misstag där man skulle lämna ut för mycket information. Hellre för lite än för mycket.
Och trots att offentlighetslagens anda ju är precis den motsatta. Det här är någonting som
andan och bokstaven precis, är precis motsatt.
Och det här är på något sätt någonting som är inskrivet i ryggmärgen, tror jag, i vår förvaltning. Och det är ganska synd att det är så. Men samtidigt måste man väl säga att nu kan man ju se lite tecken på att det kanske ändå håller på att förändras. Men det går ganska långsamt. Mm. En annan, ytterligare en aspekt är ju det här, just det här, om vi återgår till riksdagen. Att nu de främsta som nu har förekommit i offentligheten har ju varit, hört till, de har varit tjänsteman, det har varit den här säkerhetschefen och så har det varit förvaltningschefen. Men den här saken har ju också behandlats då av kanslikommissionen där det sitter riksdagsledamöter. Och då blir jag igen förvånad över att hur har, jag kan på något sätt förstå att det här tjänstemännen kanske då är rädda eller liksom väldigt försiktiga. Men jag tycker att riksdagsledamöterna borde ju inse att riksdagen som institution är ett föredöme och att man nu ska följa lagen och sen ska man följa domstolsutslag och att det gäller också riksdagen. Så att jag tycker att här finns många väldigt märkliga frågor.
Här kom ju väldigt det här kritik, väldigt tung kritik från Vegard Holm med det här Olli Mäenpää, professor i förvaltningsrätt i Helsingfors universitet som det här riktar ytterst hård kritik mot hur riksdagen har agerat efter det här beslutet i högsta förvaltningsdomstolen. Han säger rakt ut att att riksdagen bryter mot offentlighets- och arkivlagstiftningen.
Ja, det är faktiskt ganska graverande.
Ja, exakt. Precis det här HFDs beslut, så det ledde ju då till att de besökarlistorna förstörs varje dag. Hur tolkar ni det? Är det liksom någon sorts tecken på panik i riksdagens säkerhetsavdelning där att man på alla sätt försöker hålla de sakerna hemliga?
Jag tror inte att det är säkerhetsavdelningen faktiskt. Jag tror att det är förvaltningsdirektören. Jag känner honom rätt så är det här ganska likt honom. Och det är någon slags sån här ilska över att man har förlorat matchen.
Att också öppet opponera sig mot högsta förvaltning.
För att man har förlorat matchen nu.
En prestigefråga alltså.
Ja. För det som jag sa i början, riksdagen har ingen annan möjlighet, absolut ingen annan möjlighet än att offentliggöra de här listorna. Och det med samma.
Vem ska säga åt dem att göra det då, om högsta förvaltningsdomstolen?
Ja, det är nog kanslikommissionen. Nu är det där ansvaret måste tas. Att det är där man ska peka finger åt tjänsteinnehavarna och säga att nu är det slut på det här. Att det enda man har liksom, det enda jag tycker, det vettiga man kan göra efter det här beslutet i HFD, så det diskuterar att hur gör vi nu? Alltså på vilket sätt hanterar man den här situationen så att det inte uppstår det som jag har tidigare försökt säga, att folk blir rädda att ha kontakt med riksdagsledamöter eller att en del skvallertidningar missbrukar och så vidare. Att man på något sätt hittar en bra väg att använda de här listorna nu. Att det tycker jag liksom är det här med om och ifall så är förbi.
Jag håller
det är
med.
Fall.
Ja, men det nu hade ju tagit konstigt lång tid. Liksom, det är verkligen underligt att nu är det snart ett år sedan det här utslaget kom från HFD och fortfarande har man liksom inte reagerat på ett konstruktivt och rätt sätt.
Det verkar nog vara en där ogenomtänkt sån här lösning som saknar juridisk hållbarhet, skulle jag vilja påstå det här, att förstöra listorna varje dag och hävda att det skulle göra att de inte är offentliga. Det håller inte.
Här finns ju också andra aspekter som också tyder på det här med prestige och ilska, till exempel då det att att man inte skulle kunna skicka de här uppgifterna elektroniskt eller ens ge dem som kopior, eftersom när det handlar om stora datamängder så finns det ju nu för tiden möjligheter att handskas med dem elektroniskt på ett effektivt sätt, medan det är omöjligt att göra det manuellt. Och det här liksom tyder ju också på ett slags sån här ähäkutti, liksom att man försöker göra det så svårt som möjligt.
Jo, så har jag en teori om att det kan hända att de här registrerna i sig är det där, att de kanske är lite det här dåligt underhållna, det vill säga de är tekniskt tydligen handlar det om det här såna tabeller som man har fört in i Excel och det där haft dem vid varje utgång, och det där det kan till och med hända att det står lite sådana olika anteckningar som man inte riktigt vill ge med sig och som inte riktigt följer den här registerbeskrivningen.
Hur menar du då?
Jag menar att det här, när vi har fått se de här vi har fått se de här utskrifterna på de här tabellerna. Men att när man skriver ut sådana tabeller på papper så faller det lätt bort en del kolumner och så här, och där kan finnas till och med alltså när man att vi inte ens har fått se riktigt allting. Där finns till exempel en kolumn som heter lisätietoja. Den så fanns på en eller två av 600 utskrivna ark.
Alltså tilläggsinformation.
Tilläggsinformation. Och det där
jag har aldrig hört talas om.
Alltså, nej, visst, men att det här är liksom en liten teknisk detalj, men att det liksom,
men du misstänker alltså att det kan finnas ännu mera fiffel?
No, jag vill inte liksom rikta en sån anklagelse utan att ha några grunder på det, men jag säger bara att det också när man hanterar sådana här elektroniska register så är det inte ett effektivt sätt att inte lämna ut dem elektroniskt. Och det här är att då riksdagens tjänstemän har suttit och skrivit ut 600 sidor med tabeller från ett kalkylhanteringsprogram, så det gör mig egentligen ganska besviken och ledsen på hur man sköter om det där datafrågor inom den offentliga förvaltningen. Hur effektivt man arbetar helt enkelt.
Men nu det här att riksdagen offentligt liksom går emot högsta förvaltningsdomstolen. Vilka konsekvenser kan ett sånt här beteende ha på längre sikt? Ni har här mest menat att det handlar om en persons kanske väl känslomässiga reaktion på den här saken, men det handlar ju ändå om landets, ska vi säga, viktigaste institution här.
Inte finns det någon återvändo som jag ser det. Att man har klantat och så måste man liksom bara svänga blad nu i anteckningsboken och så går man tillbaka och ser till att man följer de beslut som domstolen har gjort. Om man inte gör det, jag tror ju att om man gör det nu och så att säga kryper till korset, om man nu vill kalla det att förvaltningsdirektören måste göra det, så kanske det inte har så hemskt stora konsekvenser, utan man har då insett att okej, nu gör vi så här. Men om man fortsätter med att trilskas, så då blir jag kanske aningen bekymrad nog. Jag är lite inne på det här fortsättningsvis, att man borde sätta sig ner och diskutera hur man ska hantera offentligheten på ett bra sätt. Och inte liksom trilskas och liksom sätta två intressen mot varandra som man gör nu för tillfället. Jag tror ju jag att skulle man sätta sig ner med Linus Lång eller Susanna Gimman eller andra företrädare för det offentliga ordet från riksdagens sida, så skulle man hitta en ganska bra lösning på hur man skulle kunna gå tillväga. Alltså en lösning som gör det praktiskt och enkelt och ändå liksom ser till att de som vill ha kontakt med riksdagen så kan få det.
Jag tycker ju att eftersom det har ändå då gott så här, jag tycker ju i princip, eller som Ulla-Maj Videros förstås, att så här borde man göra. Men det som nu redan har hunnit ske, så tillvida det nu har nått de breda lagren, så kan man ju nog säga att nu hade ju, inte hade ju ökat respekten för riksdagen som institution och därmed inte heller för de folkvalda. Och man liksom Jag tycker att man kan säga att det finns ett visst politikerförakt som frodas i Finland. Inte hade det här ju gjort det mindre, även om det inte ens i första hand skulle vara just riksdagsledamöterna som är så att säga skyldiga, men de borde nog ha reagerat på det. Och man liksom för resonemanget vidare, så när man efterlyser att folk ska så att säga respektera lagen och domstolarna och vara laglydiga, så inte hjälper det här ju heller på den punkten. Att det är nog ett väldigt sorgligt kapitel det här.
Sen kan det här ju måste få, vi tyvärr, ja. No, Linus, alldeles kort, en halv minut.
No, det som i alla fall har varit trevligt att se här, att det här har ju lett till en livlig debatt om offentlighet och det där också, att den här frågan om lobbarregistret igen har tagits upp till diskussion, så att jag tror nog att det här ändå liksom kan få så att säga positiva följder och diskussionen fortsätter.
Men den här diskussionen tar slut här, vår sändningstid är slut. Tack Ulla-Maj Wideros, Susanna Ginman och Linus Lång. Jag heter Filip Sten.